Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Yes, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spridordet. Äntligen, säger jag. Så roligt, vi håller på att prata om andevärlden, vilket kan verka lite kontroversiellt, svårt att greppa kanske. Nytt för vissa, gammal skåpmat för andra. Men spännande.
Verkligen, och det var sån kamp innan att spela in det här avsnittet. Tekniken har aldrig strulat så mycket, eller hur Jenny?
Nej, det händer grejer.
Nej, precis. Så får vi se om vår dotter vaknar mitt i avsnittet också. Det skulle vara typiskt, eller hur? Ja, man vet aldrig, vi får se helt enkelt. Men yes, vi är mitt inne i en serie och vi kör nu fjärde avsnittet i den här serien. Och senaste avsnitt var ju lite kontroversiellt, eller vad säger du? Eller?
Vi snackar jättar och grejer.
Precis, vi pratade om hur, det verkar som att Bibeln säger att änglar gör uppror i första Mosebok kapitel 6, stiger ner från himlen och gjorde det som var rätt i sina egna ögon. Tar till sig mänskliga kvinnor och förökar sig med dem.
Parar sig, som du sa så fint förra gången.
Och för det här brottet då så läste vi att änglarna blir inspärrade i mörker, eller Guds söner som det kallas, blir inspärrade i mörker. Det berättar Petrus och Judas för oss i Nya Testamentet. Mm. Och som du sa då, så avkomman från det här blev då Nephilim, jättar.
Yes.
Och det här är ju ett litet paradigmskifte hur man kan tänka kring Bibeln och kanske förklara en del saker också, varför Gud kommer, en dom han gör och så vidare. Mm. Typ så. Och så, vi pratade också lite om alltså att andra kulturer har pratat om liknande fenomen.
Men, om jättar och halvgudar.
Ja, exakt. Och också hur gudar och citationstecken stiger ner och lär människorna saker. Och hur de här andra kulturerna dyrkade de här gudarna från himlen.
Just det,
och säger att det är något positivt.
Men Bibelns världsbild, då är det alltid något negativt.
Ja, så det var intressant. Och efter senaste avsnittet så är det faktiskt en hel del som skrivit in och frågat hur kommer det sig att Nephilim dyker upp efter floden?
Vilket är rimligt, eftersom vi pratade om att de dränks i Noas flod.
Ja, verkligen, verkligen. Så jag tänker att vi ska försöka beröra den frågan lite idag.
Ja, faktiskt. För typ Goliat och sådär, det utspelar sig efter floden. Och han var ju en jätte.
Exakt. Ja, men vi kollar lite på det, eller hur?
Ja.
Så, vi ska köra Bibeln lite kronologiskt, tänkte jag. Men innan det kan vi bara läsa fjärde Mosebok 13, där, vers 33-34, där det tydligt står då att Nephilim finns efter floden. Då.
Ja, och Nephilim var ju då, är det hebreiska ordet för de här?
För jättar, ja.
Våldsverkarna, jättarna.
Ja, exakt. Yes. Och det här kontexten är då när Israels folk spejar landet som de ska inta.
Ja. Mm. Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna, Nephilim, där. Anaks barn kom från jättestammen och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon.
Så där har vi dem.
Så de pratar om något som är väldigt stort och att de är väldigt små. Ja. Jämförs med dem.
Okej, så hur dyker de upp? Ja, vi ska kolla på lite av det. Men innan
förtär
det
sina inbyggare.
Mm-hmm. Yes, det är...
Vad ska det betyda?
Jo, men det mest troligt betyder det att de käkar kött. Människokött. Och att det är väldigt mörkt.
Oh.
Och man kan få...
Charming.
Man kan läsa det liksom i andra passager också, att det impliceras det. Liksom, att det var väldigt barbariskt, då, så att säga. Mm. Mm. Anyways, jag tänker så här, vi börjar första Mosebok 6 igen och sen så okay. rör vi oss liksom framåt i kapitlen, så ser vi vad vi kan få för lärdomar av det här då.
All
right, är du redo? Taggad på bibelstudier, eller hur?
Jajamän.
Come on. Och det här gången tänker jag att vi ska läsa min översättning av hebreiskan här då, i första Mosebok 6,
din
vers 4.
Din som i vad?
Min översättning. Eller vad menar du?
Har du skrivit en egen?
Ja, får man inte göra det eller vad då? Ja, nej men alltså, ja, jag kan ju bibelhebreiska, så jag har gjort en översättning av vers 4 där.
Går den att köpa någonstans?
Nej men sluta nu igen, skärpning bara. så, nu, Alltså, det här kommer, avsnittet kommer ta tid, Jenny. Nu kör vi. Okej, så läs för oss där. Så jag har lagt in lite parenteser på vissa hebreiska ord som kommer vara viktiga då.
Yes, vad sa du? Första Mosebok 6:4. Mm. Jättarna, Nephilim, var på jorden de dagarna och också senare när Guds söner gick in till mänsklighetens döttrar. De födde åt dem forntidens hjältar, Gibborim, som var män av namnet Shem.
Precis, så Shem betyder namnet då.
Ja.
Så jättarna var på jorden dagen innan floden, men också senare. Jätteviktigt.
Och så står det ju i folkbibeln också.
Mm-hmm. Ja, absolut, absolut. No, det är inte så att jag har någon revolutionerande översättning.
Nej, men det är tydligt att det står så också.
Ja, absolut.
Man behöver inte kunna bibelhebreiska för att det ska stå så.
Nej, men det jag highlightar här är att jättarna då är Nephilim. Mm. Gibborim, hjältar. Forntidens hjältar, Gibborim. Det kommer vara viktigt, det ordet. Okay. Och män av namnet, män av Shem. Okay. För att... I andra översättningar står det till exempel att de var ryktbara eller de hade så här stort rykte. Eller
Nephilim.
Ja, precis. Men här bokstavligt talat står det att de är män av namnet.
Mm.
Förstår du? Ja, okej. Okay. Och det här kommer vara viktigt då. Efter det här då, så det som händer i första Mosebok kapitel 6-9, det är att Gud sänder floden efter att Noah predikat omvändelse. Och Gud har gett människorna extremt lång tid att omvända sig. Och ett av mina favoritkapitel i Bibeln, det är ju kapitel 5 där då, där det är ett släktled. Och om man gör en djup analys av släktträdet i första Mosebok, kapitel 5 med namnen där, så kan man få väldigt mycket intressant information då. Och det verkar som att Jered,
alltså en person i släktledet.
Precis, han är sjätte generationen efter Adam.
Ja.
Att det är hans generation som de fallna änglarna dyker upp.
Okay.
Det vill säga fyra generationer innan Noah. För att, liksom baserat på den genre som det här är skrivet i då, så får man jättemycket insikt av namnen de är skrivna. Alltså vill säga namnen som är skrivna i släktledet.
Betydelsen av namnet.
Precis, för Jered betyder stiga ner.
Mm.
Det betyder det. Det betyder stiga ner. Så då är det väldigt troligt att det är då den här överträdelsen äger rum.
Just det.
I hans generation började. Och,
det är ganska långt innan ju. Fyra generationer.
Ja, verkligen. Och speciellt då i hur länge de levde,
ja, de
då,
levde
i den här kontexten.
På
exakt,
den tiden.
Så det är ju väldigt länge de får härja fritt där och fylla jorden med korruption då.
Hmm.
Och det som är intressant då är ju att även första Henoksboken då, som inte är en del i Bibelns kanon och sådär, men som är ändå en bok skriven innan Kristus liksom, som många judar läste och formade sitt tänkande och bara visar hur mycket de tänkte kring de här sakerna.
Mm.
Den säger också att de fallna änglarna steg ner under Jereds dagar.
Okay. Ja, men då är det ju rimligt.
Om någon vill factchecka så är det kapitel 6 i första Henoksboken det står. och Henoksboken menar, och första Henoksboken menar också att det var 200 Guds söner som steg ner.
Till antalet.
Mm. Men det här är inget vi ska se som fakta då, men någon kanske tycker det är intressant att veta det, så det är därför jag nämner det bara. Och den versen där i första Henoksboken säger också att de stiger ner på Hermonberget. Det som idag, eller det som i Bibeln kallas Bashan-området.
Norra Israel.
Precis, norra Israel. Dagens Golanhöjderna.
Mm.
Och berget kallas också Sirion eller Senir i Bibeln då. Och det här sker då under Jereds dagar. Och Jered får ju en son, Henok. Och Henok då, som den här Henoksboken är namngiven efter, det är inte Henok som skrivit boken.
Nej,
men, men han är väldigt speciell då, för att han vandrar med Gud. Det står att han vandrade med Gud. Att det händer någonting när han fyller 65, så bestämmer han sig för att vandra med Gud och gör det i 300 år. Och sen står det att efter det fanns han inte mer, för Gud tog honom.
Ja, det är han som inte dör.
Mm.
Han bara plockas till himlen.
Han plockas upp,
ja.
Och det är intressant att han vandrar med Gud, för det är ju precis vad Adam och Eva gjorde i Edens trädgård.
Så han levde så som ursprungstanken var, typ.
Exakt. Och vad leder det till?
Att han slipper dö.
Wow.
Och slipper förbannelsen av att de ska dö.
Så vägen till livet är att vandra med Gud.
Mm.
Intressant, va?
Mm,
och det blir extra intressant för att sen i kapitel 6 då, när det står om Noah, så står det att Noah vandrade med Gud.
Mm.
Och vad hände med Noah? Han överlever domen då.
Mm.
Han får vägen till livet liksom.
Mm.
Så om du vill leva på livets träds väg, det är att vandra med Gud, ha en relation med Gud.
Mm, vackert.
Så redan där liksom har du dem. Ah, sorry, det var en smyg preach bara när vi går igenom texten här. Hur som helst, Henok, han är då en profet.
Uh-huh.
Yes, och han får till sig en profetia om den kommande domen. Och
står detta i Bibeln eller i de här Henoks böckerna?
Nej, det här står i Bibeln för att dels så Judas brev talar om det. i Nya testamentet. Men man kan också implicera det utifrån vad som står i släktledet bara. För det står så här att han får en son som heter Metusela.
Mm.
Mm. Och det är uppenbart här att Gud då har talat till honom och sagt att din son kommer bli ett tecken. Att när din son dör, det är då floden kommer komma.
Och hur kan man veta det?
För att Metusela, och där har vi pratat om tidigare på avsnitt, Metusela betyder hans död ska skicka eller sända.
Just det, så var det.
Mot shalach liksom. Så att död, skicka. Så att, och det som är intressant då är att Metusela
så dör. Så när han dör så skickar Gud
floden.
Floden.
Och det är ju precis det som sker då. Mm. När man läser släktledet. Att året Metusela dör, det är då floden kommer.
Mm.
Och Metusela är Bibelns äldsta person. Så vad är det teologiska budskapet?
Jag vet inte.
Jo, du vet. Att Gud är sent i vrede.
Ah, du menar den.
Att han är sent i vrede, stor i nåd. Så för att han är ju Bibelns äldsta person. Och men Gud, han är symbol på när Guds dom kommer.
Så Gud väntar ut. Han är stor i nåd, ja.
Eller hur?
Mäktigt. Det är många preacher.
Ja, men verkligen, verkligen, verkligen. Så det här är liksom teologisk litteratur och symbolisk litteratur kanske. Vi behöver kanske inte ta allt bokstavligt här, det vet jag inte. Eftersom liksom det är genre.
Men det är väldigt intressant.
Ja, ja, verkligen, verkligen.
Otroligt.
Ja, alltså det är ju powerful. Och jag tror att de har funnits liksom, så det är inte det jag säger. Men det är alltid svårt att veta liksom, exakt med siffror och sånt där. Vad är symbolik? Vad är, ja, du fattar.
Jag fattar.
Yes, hur som helst. Varför gjorde det här? Jag vet inte. Det var bara för att det var kul. Jo, det är för att vi går igenom storyn nu framåt som har med andevärlden att göra.
Du var med att jag som tar alla sidetracks.
Ja, ja,
nu tyckte
precis,
du, det är min tur.
Det är min tur nu. Okej, vi ska försöka hålla fokus på andevärlden och osynliga världen här då.
Ja.
Så efter floden så blir det som att allt börjar om igen. Okej? Okay? Så Noah är den nya mänskligheten. Han ska vara fruktsam, föröka sig, uppfylla jorden.
Ja.
Och det var 8 personer i arken som överlevde. Noah, hans 3 söner och deras fruar.
Och Noahs fru.
Och Noahs fru, precis, precis. Men istället för att han är fruktsam, förökar sig, uppfyller jorden. Vad gör han för något?
Han planterar en vingård och super sig full och ligger och sover.
Ja, och är naken.
Ja.
Har du hört någon berättelse i Bibeln när någon hamnar naken i en trädgård?
Kan det vara den första kanske?
Wow, man syndar i en trädgård som hamnar naken. Så det blir liksom ett nytt fall då.
Så här står det inte att Noah vandrade med Gud längre.
Nej, precis. Hoppet om den nya världen, den gick krasigt direkt. Liksom.
Ska det alltid vara så att folk inte håller hela livet ut? Eller alltid, men det känns som att det är så sad.
Henok klarar det.
Henok klarar det, och Metusela. Förhoppningsvis.
Ja, hur som helst. Och också så här, det är väldigt snyggt liksom. Det är ett litterärt mästerverk egentligen, för att det är som att de första kapitlerna i Bibeln, första 6 kapitlerna, blir sen, matchar sen de från 6 till 11 också. Så att liksom...
Vänta, vad menar du nu?
Ja, men det jag menar är till exempel att det går i cykler. Liksom, så att precis som det blir Adam och Eva får vara fruktsamma, förökar, uppfyller jorden och sen syndar de. Liksom, så är Noah,
ja, och så börjar det
förökar
liksom
sig, uppfyller så här. Bläm. Och sen och står det ju att Noah har 3 söner. Och Adam har ju också 3 söner. Eller hur?
Mm.
Adam har ju...
Så han blir som en skuggbild på...
Ja, precis. Det är liksom mirrors. Det är paralleller till varandra. Och i Noas fall så är det ju en som blir det utvalda släktledet då. Som efter 10 generationer leder fram till en ny utvald Abraham. Mm. Så Sem leder till Abraham. Och i Adams fall så är det ju då via Seth så leder det 10 släktled fram till Noah.
Så de valde nästan samma namn på sina barn också. Seth, Adams har Seth.
Ja, precis.
Och Noahs Sem.
Precis. Och i Adams fall så gör ju Kain något som är också Adams son, gör något dåligt.
Mm-hmm.
Och Noahs son Ham gör något dåligt. Så du ser parallellen här. Mm-hmm. Och vi vet ju inte exakt vad Ham gör för något, även om jag har mina teorier. Och sen så får man då följa Hams släktled. Och man får följa Kains släktled. Alltså det hänger med att det är paralleller. Liksom.
Den som syndades.
Ja, precis. Släktled. Man får se deras släktled också.
Ja.
Och när man kollar i kapitel 4 så är det Kains släktled som leder till ökad synd. Och han får en ättling som heter Lemek som sen skapar en stad som är fylld med blod och synd och ondska. Liksom.
Skärmigt.
Och när man följer Hams släktled så får han... Så följer han också det mönstret, att han får en ättling som kommer leda till mindre bra saker, som bygger en stad som fylls med synd.
Det finns inget nytt under solen.
Nej, så det här är väldigt intressanta bara paralleller. Så. Och det är nu vi ska komma då till det som rör andevärlden.
Ja. Jag bara, vad har det här med andevärlden?
Så om vi läser första Mosebok kapitel 10, och yes. Nu är det ju då Hams son eller barnbarn blir det då, som kommer bygga en stad av blod. Då. Och det är första Mosebok kapitel 10, vers 6-12.
Och vems översättning läser vi nu?
Nu kör vi. Denna gång kör vi Bibel 2000.
Ja. Mm. Hams söner var Kush, Misrajim, Putt och Kanan. Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan. Kush blev far till Nimrod, som var den första härskaren på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Det är därför man säger som Nimrod, en väldig jägare inför Herren. Hans rike omfattade från början Babel, Erek, Akkad och Kalne i Kina. Från detta land kom han till Assyrien och byggde Nineve, Rehovot, Ir, Kelach och resen mellan Nineve och Kelach. Det är den stora staden. Det var många namn som var märkliga.
Det är bra grejer här. Nimrod.
Första härskaren på jorden.
Yes.
Vad innebär det?
Nimrods namn, om vi börjar där. För vi är precis,
ja, namn betyder
viktigt.
Vi har nördat
in namn, eller hur? Som Adam betyder mänsklighet och Eva betyder liv och Metusela hans död ska skicka och så vidare. Nimrods namn betyder uppror.
Charmigt.
Eller det är kopplat till uppror. För hebreiskans marad betyder göra uppror. Och sätter du bokstaven nun framför, alltså en framför, då får du Nimrod. Så han är basically upprorsmakaren, rebellen.
Nej men lille vän, du ska heta uppror.
Och hette han Nimrod rent historiskt sett? Nej.
Nej, det är alltså, man kan ju inte riktigt se en mamma framför sig som bara, åh lille godsen, du ska heta uppror.
Nej, precis. Så ingen bibelforskare tror att han hette Nimrod historiskt sett.
Men han, det blir hans liksom historiska namn för att det är det han...
Det blir ju det teologiska språket för att beskriva honom, eller hur? Så. Och...
Så man tror snarare att det är som en titel.
Precis. Sen finns det spekulation, vem var han rent historiskt? Så är det debatter om det. Liksom. Och det finns jättemånga spännande teorier om vem han skulle vara.
Andra som står nämnda i Bibeln?
Nej, inte i Bibeln, utan då utom biblisk litteratur. För det finns folk som skulle matcha Nimrod då, någorlunda. Wow. Men ja, vi lämnar det för now. Liksom. Okej. Vad vet vi om Nimrod? Nimrod beskrivs som den första som fick makt på jorden. Okay? Härskar över ett stort rike.
Som någon form av kung typ, eller?
Mm. Eller det han kallas på hebreiska är Gibor.
Ah.
Kommer du ihåg var det dök upp?
Giborim.
Ja, det var ju...
Vad var det? Hjälte?
Ja, hjältar, mäktig man. Alltså samma ord som Nephilim kallades i första Mosebok 6.
Mm.
Så det här ska få oss att länka honom lite till berättelsen med de fallna änglarna.
Men var han en sån?
Låt oss utforska det här. Låt oss utforska det. Han tillskrivs i alla fall ha byggt bland annat Babel och sen Nineve då.
Mm.
Så att han är kung liksom prototypmässigt prehistoriskt liksom för Babylonien och Assyrien.
Och Babel och Nimrod är ju kända för att ha vandrat från Gud.
Mm-hmm.
För vi har ju Nimrod. Visst, nej vad säger jag? Nineve menar jag. Förlåt, jag menar Nineve. Nineve, det var dit Jona skickades för att alla hade vänt sig bort.
Ja, verkligen. Alltså, exakt. Nej, men
Nimrod hette han, Nineve på staden.
Ja, men du är trött nu. Du är småbarnsmamma. Du
sover
få timmar.
Det är många ord.
Nej, men så här. Så att, och det är Israels största problem och fiender under monarkin kommer sen vara, alltså senare, långt senare, kommer ju vara då Babylon och Assyrien. Så han blir ju liksom en prototyp på de kommande upprorsmakarna och kaosspridarna. Och sen Nimrod då, han kallas väldig jägare inför Herren. Eller i alla fall i svenska översättningarna. Och i princip alla bibelkommentarer och teologer är överens om att det betyder att han är i trots mot Herren. Alltså mot
för vad menades med inför Herren?
Ja, man tror att det är han i trots mot honom.
Okay.
Och det här är liksom, ja, alla är typ överens om det. Och det är den klassiska judiska tolkningen också som Josefus, som är en historiker på Jesu tid, håller vid. Och Targum också, som är arameiska bibelkommentarer från Jesu tid. Så att alltså alla de här liksom traditionerna beskrivs som prototypen på ett upproriskt folk. Okej, okay, och när man läser vissa av de här gamla commentariesen så tillskrivs han har byggt Babels torn och flera kopplar honom till jättarna i första Mosebok 6 då.
Mm.
Och det här att han kallas Gibor är en ledtråd då.
Ja.
Men även när vi kommer till första Mosebok kapitel 11 då och Babels torn. Okej, för Babels torn är ett tydligt uppror mot Gud.
Mm.
Right? Noah och hans söner hade fått befallningen. Var fruktsam och uppfyll jorden.
Och de bara, vi stannar här.
Exakt, vi är tvärtom. De uppfyller inte jorden, samlas på en plats.
Vi stannar här och bygger ett torn.
De upp till himlen. Och de vill göra sig ett namn.
Istället för att ära Guds namn. Så vill de ära sitt eget.
Göra sig ett namn.
Kriget om lovsång.
Hur var det nu med namn?
Ja, vad var det du sa?
Nephilim kallades män av namnet. Shem. De vill göra sig ett Shem. De vill vara ryktbara kändiskap.
Hette inte Sem?
Det är Noahs son också.
Ja, Shem. Är det, samma? Är det också samma ord?
Jajamän. Och det där är också bara, det blir en snygg inversion där. Återigen nu, de som lyssnar, nu kanske, det här kanske går över folks huvuden, jag vet inte. Men det är ju bibelnördigt.
Jag försöker fånga det över mitt.
Nej, men så här, för då är det som att, det är en briljant tanke egentligen. För första Mosebok 11, då är det så här, att hela jorden samlar sig. De säger att, amen, vi slår tegel och mur och använder det som sten och murbruk, som jordbäck. Och sen så bygger de en stad och ett torn, spetsen upp till himlen. Och så säger de, låt oss göra ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden. Och sen så kommer ju Gud ner och sprider ut dem liksom. Sen kommer han kalla Abraham, kapitlet efteråt. Abraham kommer från Shems släktled. Han som heter namn. Men det är det utvalda släktledet. Då, alltså det här. Och han säger till Abraham, jag kommer ge dig ett stort namn. Så att han kommer ge det Babel ville ha. Men nu som en gåva istället för en strävan. Och en liksom, att man försöker uppnå det själv.
Ja, för Abraham hade rena motiv.
Ja, precis. För att han tog emot som en gåva. Han försökte inte förtjäna det. Nej. Och det är också den här klassiska spänningen i Bibeln, du vet. Vill jag förtjäna någonting eller ta emot det som en gåva?
Nu börjar du predika igen istället för att prata om andevärlden.
Ja, det var ju det. Okej, men det här i alla fall. Det här med andevärlden då, Jenny. För vad är det för torn de bygger i Babel?
Ja, visst pratade vi om det. Eller? Har vi pratat om det en gång?
Ja, jag tror det. Eller så har vi pratat om det här hemma.
Sigurat.
Ja, jo, vi har pratat om det. Vi har pratat om det.
Vi har pratat om det i alla fall.
Jo, vi har pratat om det i podden. Okay. Ja, absolut. De bygger en sigurat, ja.
Och det var?
Det är ju då alltså... Det är inte söndagsskolevarianten liksom. Att man tänker, om vi bara bygger tegelstenar tillräckligt högt så kommer vi upp till himlen liksom.
Nej.
Utan sigurat var en plats där man kunde möta gudarna så att säga.
Ja, alltså det finns i andra kulturer att de byggde som en symbolisk...
Ja, det är pyramidliknande monument, liksom en tempelbyggnad. Och sen så är det branta trappor som leder upp till det här templet på översta platån. Liksom.
Vilket man kan se idag också på många arkeologiska utgrävningar i pyramider i olika kulturer. Typ.
Ja, precis. Sigurat har man hittat liksom, på flera platser då i Mesopotamien. Bland annat i Uruk. Och Uruk är en av de här städerna som Nimrod ska ha varit verksam i enligt Bibeln.
Mm. Så att det de gör är att de försöker kopiera andra kulturers sätt att nå upp till andliga väsen. Typ.
Ja, eller om de är den första.
Ja, i och för sig.
Eller hur?
Ja, ingen aning.
Nej, det vet vi inte.
Det står inte.
Nej. Men det de gör är att de... Och också så här, de här byggnaderna kopplas också med astronomiska observationer. Så det är liksom kopplat med astrologi, astronomi och intresse för det som sker i himlen. Så egentligen är det som att det här Babel-grejen, Sigurat-grejen, det är som ett sätt att rulla ut röda mattan och säga att det som hände innan floden vill vi ska hända igen. Vi vill ha connection med himlen igen. Vi vill skapa himlen på jorden på vårt sätt. Vi vill att det himmelska och det jordiska ska förenas. Men i uppror mot Gud. Då. Så de vill välkomna ner himmelska varelser som ska stiga ner och möta dem. De vill inbjuda Guds söner.
Så de vill att det ska hända igen.
Ja, precis. Och det ironiska då i berättelsen, det är ju att Elohim stiger ner, Gud stiger ner. Men det är ju Javé som stiger ner då.
Hur då?
Hur då? Jag vet inte. Men om vi läser det. Första Mosebok 11, där, vers 5-9.
Ja. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, det är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden.
Ja, så det som händer här är att Herren stiger ner. Så Gud stiger ner här istället. Så att det blev inte som de hade tänkt sig. Liksom. Eller det är klart att något gudomligt stiger ner, men kanske inte det de hoppats på. Och så blir det en dom istället. Att de sprids ut och de skingras. Liksom.
Rackarns när det inte går som man tänkt.
Så det blir en ny dom. Så att precis som floden var en dom, så blir nu det här en dom.
Mm.
Mm. Där Gud liksom skingrar dem och sprider ut dem. Så att hans syften ska segra. Liksom. Att jorden ska uppfyllas. Så där.
Mm.
Och sen väljer han ut istället en man då, Abraham. Och i honom ska han då fullgöra det här projektet för att välsigna hela världen typ. Ja. Men med den bakgrunden då,
mm,
så kan vi nu fråga oss då, hur uppstod Nefilim efter floden?
Hur kom det jättar efter att de hade blivit utplånade?
Precis. För de utplånas i floden, eller?
Ja. Det var ju bara Noa och hans familj som överlevde, verkar det, ja, som.
Eller hur? Och här håller jag verkligen med dig. Men jag vill bara lyfta ändå väldigt vanliga teorier på internet och bland andra också.
Står det på internet, är det sant?
Så att folk vet om de här och förstår varför jag inte håller till de teorierna. Och sen, okay, vilken teori jag håller till. En vanlig teori då, hur Nefilim finns efter floden, det är nummer ett då, att floden skulle varit lokal istället för global.
Så att hela jorden var inte täckt.
Precis, och då tänker man det kanske bara var i Mellanöstern sådär.
Mm.
Och det kan det ju ha varit liksom. Det är så här, okej, okay, om du tror det. Det kan man få tro liksom. Men
snällt.
Ja, ja, absolut. Men poängen är ju att om liksom i narrativet en del i det är att utplåna ondskan med floden, då känns det ju väldigt märkligt att Gud skulle misslyckas med det. Och ja, låta några Nefilim överleva, eller hur?
Ja, nej.
Så den känns ju inte trolig. Bibeln säger ju tydligt att endast Noas familj och de bevarade djuren överlevde syndafloden.
Mm.
Så, alltså så här.
Så mest troligt så överlevde de inte.
Nej, 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 nej. Utan det är ju liksom en överraskning, floden också. Det står ju så här att människorna levde, de åt och drack och gifte sig, blev bortgifta ända till en dag Noa gick in i arken. Hon visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Mm. Så det kom ju som en surprise liksom. Det är inte så att de här hinner bygga massa båtar och överleva.
Nej, och om det skulle vara så att de kunde andas i vatten, whatever, då hade ju inte Gud använt en flod.
Nej.
För att, eller, ja, men, säger man ens flod på svenska? En översvämning?
Översvämning är bättre, ja.
Fast man säger, eller ebb och flod i och för sig.
Ja.
Är flod översvämning?
Ja.
Ja, jag minns inte. Ja, säkert. Whatever.
Ja, ska vi säga översvämning? Ska, ja, vi, ska vi börja säga
Noas
det istället?
Noas översvämning.
Synda översvämningen. Ska, ja, ska vi börja kalla den det?
Mm.
Ja.
Tack. Jag är nöjd.
Okej, okay, men så, nej.
Vad finns det mer för teori då?
Och sen också bara, det finns en sån twist på den här då, att de skulle överleva floden. Det är att det finns en rabbinsk idé under medeltiden där de påstår att en jättesmög smög sig in på arken och överlevde så. Men det är så här bara, nej, nu har vi gått för extremt.
Ja,
liksom.
Okej,
okay, teori två då, det är att det skulle vara ett nytt änglauppror. Det vill säga att änglarna återupprepade överträdelsen igen.
Mm.
Men ingenstans i Bibeln står det ju det.
Nej.
Alltså i så fall är det ett argument utifrån tystnad. Så därför är jag inte särskilt övertygad. Det närmaste du kommer är ju Babel, att de vill skapa att någon kommer ner. Liksom. Men det känns ändå inte så troligt. Liksom. Eller jag,
som det inte står någonstans.
Nej, 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 precis. Och både första Petrusbrevet och andra Petrusbrevet verkar göra det klart att änglarna som gjorde överträdelsen är inspärrade i avgrundens fängelse.
Mm.
Och att händelsen kopplas till före floden, inte efteråt.
Ja.
Vi kan ju bara läsa det bara för att läs första Petrusbrevet 3, 18 och framåt där.
Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För de som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er.
Ja, amen. Det, ja. Vi stannar. Men alltså, poängen är att, okej, okay, här står det att den gången var olydiga. Liksom att koppla det till Noas dagar väldigt tydligt och att de är inspärrade.
Plus att det
står
att 8 personer blev,
precis,
frälsta genom vatten.
Eller hur?
Inte 8 personer och 3 hybrider.
Nej, nej, men exakt. Och samma sak där i andra Petrusbrevet 2, 4-5.
Till Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med 7 andra när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.
Precis. Så det här verkar ju vara en händelse som hände innan floden och händer inte idag. Änglarna blev inspärrade. De änglar som gjorde uppror gav upp sin himmelska oiketerion då, sin himmelska kropp liksom på något sätt, boning, mm-hmm. för att kunna förstöra kvinnans säd, liksom allt det där. Det verkar ju inte återupprepa sig då, utan det här är något som tillhör liksom...
Nu kommer de fram, det är
the ancient past, verkar det som bara utifrån texten. Uh-huh. All right. Om vi tar tredje teorin då som finns,
uh-huh.
det är, som vissa sprider, det är att det skulle finnas Nephilim-blod i Noas familj. Du skrattar, men det här, folk har det här som seriösa teorier.
Okej, förlåt. Men jag tänkte bara, men varför blev Noa utvald då? Och om han då, i sådana fall har ju alla Nephilim-blod i sig.
Ja, verkligen, verkligen. Så det kan ju omöjligt vara Noa. För Noa, Bibeln säger till och med...
Hans fru var...
Ja, exakt. Det är faktiskt många som har det, som tror det. För så här, Noa, han är beskrivs som Tamim på hebreiska, fläckfri. Ja. Det pratade vi om förra episoden.
Men han tyckte att en jätte var jättesnygg. Barumtsch.
Barumtsch. Så det finns folk faktiskt som du skojar om det, Jenny, som tror att Noas fru hade...
Förlåt, jag känner mig jättehämt.
...var släkt med nephilimerna i
blod. Förlåt om du tror det.
Ja, men så här, det blir ju också jätteproblematiskt, för det skulle innebära att alla liksom då skulle bära nephilim-gener då.
Ja, fint. Jag ska...
Ja, exakt. Okej. Okay. Men bara, nja, kanske inte va?
Nej.
Då finns det en variant på den här teorin som föreslår att det är Hams fru som bär sådana gener.
Och skyller alla på kvinnorna för?
Men det här, det är för de födde barnen ju, eller hur? Men det beror, och varför en del menar att Hams fru, det är för att nästan, eller jättarna som hänvisas till efter syndafloden, mm-hmm. verkar härstamma från Hams led.
Jaha.
Men,
ja, jag är så förvirrad. Jag fattar inte hur du ska kunna komma till en bra lösning här på slutet.
Men den här teorin håller inte, och det är av en viktig och kontroversiell anledning. Och det är att inte alla Hams söner kommer från Hams fru.
Vänta.
Ham har flera söner, men alla kommer inte från Hams fru. Utan, jag kommer inte gå in på detaljerna här, men jag vill argumentera starkt för att, och det kanske vi får en episod om någon gång om någon vill, är intresserad, men det är att jag vill argumentera från den bibliska texten att Kanan är Hams son.
Mm-hmm.
Han är en produkt av att Ham hade sex med Noas fru.
Okej.
Okay. Det var mycket att ta in. Men om man läser första Mosebok 9 på djupet, så vill jag mena att det är troligtvis så.
Men vad har det här med jättar att göra?
Jo, men det har med jättar att göra. För att vissa vill mena att det var Hams fru som hade det, och då blir alla från Hams liksom polluted. Men det är ju så här, men vi ser att det finns problem där med Kanan också då, som kanske inte härstammar från Hams fru och så vidare.
Ja.
Okej, så vi kommer då till den fjärde teorin nu som jag håller fast vid, Jenny.
Okej. Jag håller i mig.
Nej, men så här, som jag finner det bibliska alternativet. Och jag ska förklara varför jag tror så.
Ja.
Det är för att det är bara när man läser texten rakt upp och ner så verkar den ge de indikationerna. Och det är att Nimrod är bryggan.
Och vänta, och vem var han ättling till? Påminner mig. Vem sa du att han kom från?
Han kommer bland annat från Hams släktled. Han är typ barnbarn eller barnbarnsbarn till Ham.
Okej. Okay.
Men nu ska vi förklara då hur bara när jag läser bibliska texten, hur det verkar som att det här uppstår. För Nimrod beskrivs ju som en gibor.
Ja, hjälte eller vad det. Mm. Och det var samma ord som
beskrev Nephilim.
Ja.
Jättarna, precis. Mm-hmm. Och det är ju vad texten säger. Mm. Så om vi bara läser det i första Mosebok 10:8 så står det så här: Kush blev far till Nimrod, som var den första som fick stor makt på jorden. Bibel 2000 säger som var den första härskaren på jorden.
Mm.
Men här återigen, svenska översättningarna missar kanske något viktigt i hebreiskan. Och det är att hebreiska texten snarare säger att han blev en mäktig gibor på jorden.
Mhm.
Han blev, inte var, han blev.
Okej.
Och Septuagintan då, det är ju grekiska översättning av hebreiska bibeln, som gjordes några hundra år innan Kristus. Där det var liksom de bästa grekiska scholarsen som kunde liksom hebreiska, mm-hmm. grekiska och översatte bibeln. De gör denna tolkning solklar. De skriver att Nimrod blev en jätte. När de översätter. Va? Septuagintan säger han började bli en jätte på jorden.
Jätte som i en nephilim.
Ja, på något sätt.
Och då sa han förvandlas från människa till en jätte.
Mm.
Det låter helt sjukt. Alltså, i och för sig allt sjukt. Jag vet ingenting längre.
För ordet förblev eller började bli är från hebreiskans halal. Uh-huh. Och beroende på kontext så kan halal betyda bara att bli någonting. Starta någonting.
Uh-huh.
Men det kan också betyda då alltså, det kan också vara associerat till förorening, alltså rituell eller sexuell orenhet, korruption. Det kan också ha med att vara slaktande eller bli sårad och göra så här.
Men vadå, tänker vi att han, för det stod att han gjorde massa onda saker.
Mm.
Tänker vi då att han på något sätt åkallar Nimrod anden så att han blir en sån typ?
Ja, nu är ju han Nimrod.
Så nej, att, nej, vad säger jag? Inte Nimrod. Ah, nu är det många ord här. Nephilim anden.
Ja, det
alltså, är genom någon rituell grej då?
Ja, det är
avgudadyrkan.
Det är teorin då. Det står inte exakt hur han blev det här. Men det här är nog den teori som kommer närmast vad som indikeras från den bibliska texten.
Mm.
Hänger du med den tanken?
Ja, jag bara försöker fånga den.
Ja. Och det här, alltså, det finns en författare som heter T.J. Stedman som skrivit boken Answers to Giant Questions.
Ja, snälla ge mig svar. T.J. Stedman, save me.
Han menar ju då att det här, att han blev en jätte också kan associeras med startade, började bli förorenad, började rituellt orena sig så här. Och vad Nimrod gjorde specifikt när han började bli en gibor, det avslöjas ju inte i detalj.
Nej.
Tack och lov så att ingen imiterar det. Nej, men gibor,
här är ett recept.
Gibor betecknar ju styrka, makt, inflytande, tyranni, dominans och liknande.
Mm-hmm.
Och det är som att han förvandlas till det här då. Och med tanke på att Septuagintan 3 gånger säger att han blev en jätte så är det ju
3 gånger till och med.
Så det skulle vara rimligt att dra slutsatsen att han på något sätt blev fysiskt förändrad.
Det här är jättekonstigt.
Ja, men det är ju ännu konstigare att änglar stiger ner från himlen. Eller ja. Jag bara säger så här. Det här är typ liksom länken i alla fall som porträtteras.
Det är helt sjukt.
Som en brygga till jättar efter floden.
Ja, alltså avgudadyrkan är ju aldrig något att rekommendera.
Nej, precis. Så T.J. Stedman då, han tror att det här handlar om nekromanti. Alltså kontakt med dödsriket. Och att han använder spådom för att komma i kontakt med kanske gamla andarna före syndafloden eller svart magi. Och han använder också en del bibelord för att försvara sin sak i boken. Liksom.
Mm.
Bland annat till Hesekiel 31 och andra ställen. Och kopplar liksom Nimrod till Assyrien. Och så här, ganska djupa, komplexa argument då, som jag inte ska dra här i podden. Men det här är ändå en tolkning. Liksom. Jag tror också att inom, om jag förstått det hela rätt, så inom ortodox kristendom så har man också typ den här teorin.
Jaha.
Att det har med någon form av ritual att göra och att det här inbjuds i ritualen på något sätt.
Men vadå, kan om någon nu är i jättedjup svart magi, kan man råka bli en jätte då?
Nej, alltså det är det här som det här, jag måste säga att jag inte är tillräckligt påläst för att svara på det här. Men jag tror inte det, om vi säger så. Man kan ju bete sig i samma anda ju. Du kan bete dig i en demonisk anda ju.
Ja.
Eller hur? På samma sätt som att en demon besatte mannen i evangelierna.
Vilken av alla?
I Markus 5, så i Gerasenas område. Då har han ju övernaturlig styrka.
Just det.
Det är ändå intressant, övernaturlig styrka. Mm. Det är ju lite som jättar så här. Han kan slita sönder saker och alltså den grejen. Men jag säger inte att han var en liksom,
nej, det står ju inte att han var reslig man. Står
nej,
det
nej,
inte.
Nej, precis. Men jag,
ja, men att man fysiskt kan förändras av får, att vara i kontakt med andevärlden.
Vi får bara säga så här, liksom rent krasst, att
vi vet inte.
Det är verkligen det vi får säga, vi vet inte.
Oh. Nej, verkligen inte.
Vi vet inte, och det får vi vara ödmjuka och säga. Liksom så här. Men
här är en teori som...
Det är en teori, ja, precis. Mm. För att också så här, när man försöker koppla Nimrod till... andra.
Och det bästa är att frälsningen ligger inte i om vi vet det här eller inte.
Nej, men verkligen, det här är verkligen liksom inte en sekundär fråga, det är typ en tertiär fråga. Alltså det kommer långt ner i kristen tro liksom så här. Och man kan tycka vi är dumma i huvudet och behöver inte hålla med mig om något där och ändå vara kristen. Liksom det är ju så. Vad vill jag säga med allt det här? Att Jag behöver studera mer om det här. Jag önskar att jag hade mer tid i livet. Jag vill läsa på lite mer om det här. Också fördjupa mig lite i argumenten liksom kring de här postflod Nephilim-upptagandet. Men det verkar ju som att Nimrod är ändå en brygga här. Och det är därför han bygger Babels torn, intresserad av att göra...
Ja, det var han som byggde Babels torn.
Ja, precis. Mm. Det står inte det uttryckligen att det är han som gör det.
Nej.
För då skulle han ju få ett mäktigt namn. Vilket han inte skulle få då. Men man kan läsa det liksom mellan raderna.
Det var under samma tid och det var han som gjorde en stad.
Han är kopplad till Babel och tornet. Och han beskrivs som en gibor och han vill skapa sig ett käm, ett namn.
Men kan det vara så att det var där det hände?
Ja, det kan det vara.
Att han liksom byggde det här och gick upp där och på något sätt hade någon svart magi-ritual och blev en sån.
Absolut.
Men då skulle ju folk börja tillbe honom.
Ja, och Gud går in och stoppar det. Och de skingras. Det är ju inte omöjligt. Nej. Men återigen, nu är vi inne på bara spekulation.
Ja, det är verkligen spekulation.
Men absolut. Det är, så kan det verkligen vara, Jenny.
Ja.
Ja. Men alltså så här, på ett sätt så här, jag vet inte... Det tar bort så här farhågan att bara, kommer fallna änglar stiga ner igen från himlen och göra det här. Nej, det kommer de inte, för de är inspärrade, de som gjorde den där första försyndelsen. Mm. Och liksom, det kommer nog inte ske igen. Det finns ju fortfarande andar som är uppror mot Gud liksom, så här, på det sättet. Men
alltså demoner.
Ja, demoner och det finns ju andra Guds söner som är uppror fortfarande. Ja. Men
furstar kanske, och grejer.
Ja, exakt. Men det får vi prata mer om i podden sen.
Ja.
Du ser helt uppgiven ut här.
Ja, nej, men det är, jag säger som de säger när Jesus säger att han är livets bröd. Det här var en svår tanke, vem kan stå ut med den?
Ja, men verkligen.
Men det gäller att stå ut med den, för att det är då man blir, kommer närmare Jesus, vill jag på att säga.
Nej, ja.
Men, ja, du fattar grejen.
Mm, verkligen.
Men oavsett.
Och återigen, och det finns ju ytterligare en teori då, och det är ju då att, att det här handlar inte om att de är fysiska jättar, liksom, utan det handlar om att de är demonically empowered då. Att de inte är fysiskt
altererade.
Alltså jättarna. Att de inte,
att de inte skulle vara stora.
Att de inte är fysiskt liksom, vad heter det? Alltså de är inte genetiskt annorlunda. Det är att de, vad heter det? Alltså som du skulle kalla demonbesatta idag. Men jag tror inte det. Jag
varför
tror inte,
står liksom, det då när Josua och gänget bespejar landet att de var stora?
Ja, precis.
Det måste ju vara stora.
Ja, men exakt det jag säger. Jag bara lyfter upp olika teorier som
oavsett
finns.
Liksom, om det var Nimrod eller inte, så vet vi att det finns jättar efter floden.
Ja. Och det är som att Bibeln inte riktigt är intresserad av att förklara för oss exakt hur det sker. För det är inte det viktiga i poängen. Liksom.
Nej, men det var intressant att diskutera.
Ja, jag tycker också att det var intressant att diskutera.
Då jag kommer sova i natt. Kommer jag drömma om.
Nej, men så här. Och om vi bara kan ta lite kort på de här jättarna som dyker upp efter floden. För att det dyker upp jättestammar.
Mm. Alltså hela folk verkar det ju som när man läser.
Ja, det är inte riktigt självklart där att det är liksom stora delar av folket. Det tror jag inte. Utan det verkar mest vara kopplat till ledare inom folken. Men också ibland
vilket
kanske
också
folkgrupper.
Vilket också är rimligt att folk... Wow, kolla in den här jätten. Vi sätter dem till ledare.
Precis. Och en vanlig titel på de här jättarna då, det är Raphaer.
Mm. Eller, vänta, en till poäng där bara. Alltså om de hade varit skitmånga, då hade ju Gud behövt göra, nu lovade han ju att han inte skulle dränka hela jorden igen. Mm. Men då hade han ju behövt göra något sånt igen.
Mm.
Och det gör han ju inte.
Nej.
Utan han använde ju Israels folk.
Ja, exakt.
Bland annat.
Exakt, bland annat.
Så att då måste de ju vara liksom färre och lokalt runt det området.
Absolut, absolut.
Förlåt, Raphaer sa du.
Nej, men det är ett ord för att beskriva dem bland annat. I 5 Mosebok 2. Du kan ju bara läsa det, vers 10-11, 5 Mosebok 2.
Förr bodde emeerna där. De var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Liksom anakiterna räknas också de för Raphaer, men moabiterna kallar dem för emeer. Kärt barn har många namn.
Ja,
nej, men här står det att de var många. Emeerna, ett folk som var stort.
Ja, det är sant.
Talrikt och resligt.
Talrikt, ja. Det är att de är många.
Ja,
precis.
Så för att vara ett folk. Nu vet jag inte hur många var ett folk, vet jag inte heller.
Nej.
Och vi vet inte hur många de var innan Noah. Men jag tyckte det var jätteintressant när vi läste i Nya Testamentet att det står att han dränkte den gamla världen.
Mm-hmm.
Så att det verkar ju som att det blivit verkligen en reboot.
Mm-hmm.
Att de har varit sjukt många och verkligen För visst stod det någonting om att de lärde, eller? Nej, det är inte i Bibeln det står. Att de lärde människan.
Nej, alltså. Nej, precis. Men man kan implicera det mellan två verser. Liksom.
Att de har lärt någon ny kunskap, typ.
Och det är väldigt logiskt att de går ner och lär dem ny kunskap. För att, återigen, hur du läser den litterära genren liksom, i Bibeln. Mm. Första Mosebok 3, det är ju att ormen vill komma till människorna och ge dem förbjuden kunskap.
Just det.
Och då är Första Mosebok 6, det är parallellen där. Himmelska varelser vill komma och ge förbjuden kunskap.
Det är väldigt åtråvärt bland människorna att lära sig förbjuden kunskap.
Ja, precis.
Och då kommer man ju verkligen då, wow, de här resliga som lär oss saker.
Ja, exakt.
Som
exakt.
Inte Gud vill.
Precis.
På något vis. Ja, nej, men så där stod ju Rafaer, det stod ju Emir, Anakiter.
Mm, så det är olika namn på de här stammarna. Liksom. Och man kan läsa mer om det i Femte Mosebok 2. Men det här begreppet Rafaer då, det är som ett samlingsnamn då, Refaim på hebreiska.
Vad betyder det då?
Ja, det kan ju översättas lite olika. Det kan översättas till de döda. Det kan översättas till typ andar. Ibland till läkare, alltså healers på något sätt.
Jaha.
För Rafa kan vara också ett läkedom. Jättar, spöken. Alltså det är lite svårt så här att översätta det. Refaim dyker upp.
Fräscht.
De dyker upp som både levande jättar då, men också som döda. När de är döda beskrivs de som andar och kopplas till dödsriket. Och då blir det den här bryggan som vi pratade om förra gången i judisk tradition, att döda jättar blir de här andarna.
Demonerna.
Ja, precis. Så där terminologin Refaim liksom, som dyker upp på flera platser i skriften då, blir som en brygga där till den tankegången på något sätt. Ja. Så precis så. Och jag måste verkligen säga att jag inte är tillräckligt påläst kring Refaim ännu, för att det är så mycket material att plöja och jag har bara inte haft tiden. Liksom. Tyvärr. Men hur som helst...
Intressant det du har plöjt, måste jag säga.
Det jag vill säga är att Nimrod då, om det var så att han blev en jätte och ville infektera hela mänskligheten med detta, då överförs den här korruptionen på något sätt till folken. Och då verkar det som Stedman tar upp i sin bok, att det är att det först kommer till amoréerna som sen ger upphov till flera stammar som sen tar löfteslandet i besittning. Kanans land tar det innan Abrahams ättlingar tar det då.
Mm.
Och då det blir en väldigt viktig poäng då i vad heter det? Jag tappar det bara. När Joshua och hans folk ska inta förlovade landet. Ja. Precis, Caleb och gänget. Ja. De ska inta. Det blir en viktig poäng då. Vi kan bara läsa några bibelord på det. Femte Mosebok 9, vers 1-5.
Hör Israel, du går idag över Jordan för att komma och lägga under dig hedna folk, större och mäktigare än du, med stora städer befästa upp mot himlen. Du känner anakiternas stora och resliga folk, och du har hört att man säger om dem, vem kan stå emot Anaks barn? Därför ska du idag veta att Herren din Gud är den som går framför dig som en förtärande eld. Han ska förgöra dem och kuva dem för dig. Och du ska driva bort dem och utrota dem snabbt, så som Herren har lovat dig. När Herren din Gud driver undan dem för dig får du inte säga i ditt hjärta, för min rättfärdighets skull har Herren låtit mig komma in i detta land för att ta dig i besittning. Ty det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinnighet som du går för att ta deras land i besittning, utan det är till följd av ogudaktigheten hos dessa folk som Herren din Gud driver bort dem för dig, och så uppfyller vad han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob.
Just det, så att de ska gå in här, ta ett större och mäktigare folk, stora städer befästa upp mot himlen.
Ja, befästa upp mot himlen, kan det implicera att de har byggt massa sådana där ziggurater?
Ja, jag tror snarare bara stora höga murar liksom. Men jag vet inte faktiskt. Men de kallas ju anakiter då. De är stora, resliga och vem kan stå emot dem? Mm. Och då är så Gud väldigt tydlig med att jag gör det här nu för att de är fett ondskefulla, inte för att du är god.
Ja.
Det är han ju väldigt tydlig med. Det här är verkligen totalt wicked people.
Ja.
Och därför ska de utplånas. Så sen då när Josua går in i landet med gänget, då kan vi läsa där Josua 11, 21-23.
Vid denna tid begav sig Josua iväg och utrotade anakiterna från bergsbygden, från Hebron, Debir och Ana, från hela Juda bergsbygd och hela Israels bergsbygd. Josua gav både dem och deras städer till spillo. Inga anakiter lämnades kvar i Israels barns land, Det var bara i Gaza, Gat och Ashdod som några blev kvar. Så intog Josua hela landet, så som Herren hade lovat Mose, och Josua gav det till arvedel åt Israel efter deras avdelningar och stammar.
Just det, så här beskrivs framgången i Josuas kampanj i att inga anakiter lämnades kvar i Israels barns land.
Men på vissa platser?
Det var bara i Gaza, Gat och Ashdod som några blev kvar.
Mm.
Så de lyckas inta liksom hela landet, utrota de här, förutom på de här tre platserna då.
Och Gat, det är ju därifrån längre fram. Goliat kommer från Gat.
Ja.
Och Goliat var en jätte på precis. Davids tid. Och David är ganska långt efter, eller?
Ja, det är några hundra år senare.
Det är jättelångt efter. Mm. Så då har de funnits kvar aslänge.
Precis, men det är nog bara några få. Och det som är intressant är att Gaza, Gat och Ashdod, och Gat då speciellt, det här blir ju filisteriska städer. Och filisterna är ju ett annat folkslag.
Mm. Men de är människor.
Ja. Och de kommer ju komma dit. Och då kommer det vara som att de få som är kvar av Anak kommer ansluta sig till filisterna.
Mm.
Och det är därför David kommer möta Goliat från Gat.
Mm.
För Goliat beskrivs som en filisté. Men han är ju inte redo till genetik så att säga.
Nej, han är en jätte.
Han är en anakim. Men han blir någon form av special forces då åt filisterna. För han är en av de här få som finns kvar.
Ja, och det är väl klart att han ansluter sig till dem och inte till Israel, eller Hebreerna eller vad de kallas på den här tiden. För att de ville utrota jättarna, eftersom jättarna var wicked people.
Ja, och de var inte framförallt med, de var att han allierar sig med dem. Liksom. Så att, alltså han, om han allierar sig med dem så är klart. Ja. Och sen då när David och hans gäng besegrar jättarna som är kvar, då är de fullständigt utrotade och efter det dyker inte upp några fler jättar.
Nej.
Men det, ja.
Står det någonstans att Goliat är den sista jätten?
Nu blir jag osäker här. Han har ju bröder och när de utrotas sen så finns det inga kvar liksom.
Ja. När fanns han där? Det finns ju någon Og.
Og innan.
Det är också Josua, eller hur?
Ja, precis. Han beskrivs där i femte Mosebok och sådär. Och han, Og, han beskrivs ju en av de sista Rafaerna.
Jaha.
Mm. Så det är ju nästan bara, du vet, det är nästan bara Goliats gäng kvar.
Men vadå, lever de jättelänge? Eller så här, har jättarna längre livslängd då? Om Goliat lever i typ 100 år till? 100 generationer efter? Eller?
Ja, jag vet ju inte om det är att Goliat har barn som har barn liksom så. Nej. Eller om det är att han lever länge. Jag har ju ingen aning. Liksom.
Vi kan varför ju bara, vet du inte det här?
Vi kan ju bara måla upp vad narrativet säger så här. Och det här kan ju låta som sagor också. Alltså så här. Eller hur? Så det är ju, jag tycker det är intressant. Men och liksom, jag tror inte att det fanns.
Det kan ju inte vara så viktigt för Gud.
Nej.
Eftersom då har han ju skrivit mycket tydligare.
Ja, precis. Eller? Precis. Verkligen, det verkar inte vara the main point. Liksom. Och sen så, det är klart att så här, varför hittar man inte massa jätteben arkeologiskt då, om det har funnits asmånga jätter?
Ja.
Eller hur?
Har man hittat jätteben?
Alltså, judiska historikern Josefus påstår ju det.
Mm-hmm.
Han påstår ju att under hans tid så låg det skelettben från jättar öppet framme på hans tid.
Mm.
Och han lever ju typ under Jesu tid.
Ja.
Men att det inte funnits så jättar sedan typ Davids tid. Men att man hade det kvar där.
Mm.
Och det är därför, och det är också intressant att Goliat kommer från Gat.
Ja.
Och Goliat från Gat. Och det låter ju som Golgata.
Mm.
Och troligtvis så, det står ju att David tar typ Goliats huvud till Jerusalem också. Så troligtvis så placeras han ju Goliats huvud då på det som sen blir Golgata.
Mm.
Så när Jesus dör på korset och vinner seger på den här kullen på det här berget, då dör han ju på kullen av Goliat från Gat. Liksom. Och så det blir ju liksom en symbolik också att han krossar ormens huvud.
Wow.
För att det blir ju ormens säd som krossas då med Jesus på korset. Liksom. Så det finns ju djuprik liksom, teologisk koppling här också. Så här, såna grejer. Men jag vet ju inte liksom, ja, men hur många var de, hur stora var de egentligen, hur mycket skiljer de sig från människor. Allt det här är spekulationer och liksom, och vissa tycker det här är så obekvämt som man säger bara, nej men det är hyperboler.
Mm. Överdrifter,
för att beskriva det här fenomenet. Det var del av Israels fiender. Och sen, alltså, jag var också bara tydlig med att de här jättarna, det är inte så att de är gigantiska. Det är inte så att de är 30 meter höga. Liksom.
Men inte som trollet i den här norska filmen. Troll.
nej.
Jätte på aslång.
Nej, precis.
Nej, men om de har kunnat para sig med människor, då måste de ju ändå ha varit inte för långa. Men det står inte beskrivet. Ogs säng
är ju... vad heter det? Ogs säng är 4,5 meter. Mm. Men det där är egentligen också kopplat till... det blir ett enormt sidospår. Hans säng är kopplad till liksom också en rit. Liksom en sån där, det har med storlek på så här, gudariter att göra och sånt där. Och djup symbolik kring det där.
Anledningen till att vi pratar om Ogs säng är för att den nämns. Det står aldrig hur lång Og var. Nej. Men det står hur lång hans säng var.
Och den var 4,5 meter.
Var står det?
Ja, jag kan inte i huvudet nu. Nej. Bara för det. Förlåt.
Jag kan kolla upp det.
Jag tror det är 5 Mosebok 3 typ. Men Goliat i alla fall. Han beskrivs som...
Vilket är Deuteronomy?
Ja, 5 Mosebok.
3 och 11.
Mm, exakt. Goliat beskrivs ju inte som liksom, du vet, den här superenorma jätten. Och återigen, när man ska studera siffror i gamla texter så kan det bli diskrepanser, för det blir väldigt liksom så här, hur man skriver ut dem och tolkar dem och så här, så att siffror är inte alltid stämmer inte överens. Så att i den masoretiska texten så beskrivs Goliat som typ ungefär strax under 3 meter, medan i Septuagintan beskrivs han ungefär som 2 meter.
Jaha.
Så vi vet inte, men du vet, det är ju inte... Jag vet inte exakt hur lång han var. Liksom, men
man hade typ 12 fingrar och 12 tår. Hade han inte det?
Ja, eller det är i alla fall en av dem som beskrivs så. Han beskrivs inte så uttryckligen. Mm. Men mest troligt har han ju det också. Men ja, häng med, det är inte massiva... Nej, personer vi talar om heller. Alltså,
de är
så
större.
De är lite större. Och det är 2 meter ansågs vara en jätte då. Enligt Septuaginta. Och det var det ju, för att average-längden var inte så hög på den tiden. Ja, jag vet inte, Jenny. Vi blir inte klokare av det här, utan vi stöter och blöter i texten här tillsammans. Liksom.
Vi blir inte klokare, men vi blir nyfiknare.
Ja, exakt. Och lite, vad ska vi göra med den här informationen? Vad ska vi göra? Jag vill ju inte att den ska döda tro i alla fall, den här informationen.
Nej.
Det kan ju vara någon som bara, hur ska jag göra med det här? Vad är historiska anspråk? Vad är inte det? Så här. Mm. Och det får man ju processa själv, liksom. Mm, hur man ska gå tillväga. Liksom. Det vi vill göra är att vi vill... Vad är Bibelns budskap här i att berätta det här? Hänger du med vad jag menar? Mm. Vad är budskapet och vad är det den påstår, så vi kan extrahera det och tillämpa det i våra liv? Eller vad är det teologiska budskapet i allt det här? Liksom, vad vill texten säga?
Vad säger du då?
Ja, det texten vill säga är ju att...
Gud är större än allt.
Ja, och han vill stå emot
ondskan. Större än jättar.
Ja, precis. Och stå emot ondskan, eller hur? Sen, var det historiskt? Ja, det kan det mycket väl ha varit. Men det där får man brottas med själv, med Herren. Liksom. Det är också så att Guds folk kallas ju för Israel.
Brottas med Gud, eller vad betyder det?
De som brottas med Gud betyder det. Och ett tecken på att man tillhör Herren då, det är att man brottas med Gud. Att man är närkamp. Att man inte skyr texterna. Liksom.
Mm.
Ja, men det är spännande grejer här, eller hur?
Verkligen. Tack att du har läst på.
Ja, inte tillräckligt. Men lite spännande är det ändå.
Verkligen.
Ja. Amen, Jenny. Ska vi nöja oss så, eller vad säger
du? Vi nöjer oss.
Ja.
Så pratar vi om något annat i den andliga verkligheten nästa gång.
Ja, tack att ni har lyssnat.